Det här är P1 Sveriges Radio. Har du ett barn där hemma som blivit vegetarian eller vegan? Eller vill du kanske bara minska ner på ditt köttätande? Eller är du rent av en nyfiken natur? Idag så ska vi provsmaka på alternativen till kött. Eller animaliska produkter, för det blir alternativ till ost också. Som vill likna cheddar och parmesan och ädelost och mozzarella. Vi smakar på vegansk majonnäs och skinka och salami och rökt fisk. Vi har dukat upp ett litet smörgåsbord, en buffé med vegetariska och veganska produkter. Vår panel består av kocken och krögaren Emma Kohlback och den intresserade hemmamatlagaren Pontus Eriksson och Menys reporter Maria Hansson Träns och jag själv Thomas Tengby. Pontus, vad är din erfarenhet och inställning till ett sånt här utbud?
Jag har ganska liten erfarenhet faktiskt. Jag köper nästan aldrig sånt här eftersom jag äter ju kött. Och om man tittar på de här som efterliknar kött då, så tänker man att ganska liten chans att det är godare kanske. Men vi får se.
Maria då?
Jag är ju vegetarian så att en del av de här produkterna har jag ätit förr. Och jag kan ju tycker att det ibland kan finnas en poäng med de där produkterna som försöker efterlikna när man saknar någon viss kötträtt.
Emma då?
Jag var vegetarian och vegan i mina tonår och det var också då jag började laga mer och mer mat och verkligen köpt allting man kunde få tag på då. Men det, jag känner nog inte igen någonting av det som erbjuds idag. Det som har fastnat från min vegetariantid är de produkterna som inte försöker efterlikna kött, tofu och framförallt tempe som jag fortfarande är väldigt förtjust i. Och då ser inte jag det som en köttersättning utan det är en smak som jag blir sugen på. Liksom.
Det är en råvara i sig?
Ja, precis.
Har inte du jobbat som vegetarisk kock också?
Jo, de första 3 åren så jobbade jag med bara vegetarisk mat. Det är ett roligt sätt att börja, för det betyder att jag har en helt annan inställning till vegetarisk mat. Jag tog till mig kött som ett alternativ till vegetarisk mat och var trygg med det när många gör från andra hållet.
Själv har jag testat en del såna här produkter när vi blev med vegetarian i familjen. Dels såna som försöker efterlikna köttprodukter, men också till exempel vegetariska biffar som är sig själva nock. Och jag måste nog säga att jag oftast blivit besviken. Jag tycker att det blir godast att laga en riktig vegetarisk rätt själv. Och det finns ju mycket vegetarisk mat i andra matkulturer, till exempel indiskt eller italienskt. Bevisat goda klassiska rätter. Det händer mycket nu inom vegetariskt och veganskt. I butikerna så har det exploderat. Det dyker upp väldigt många nya produkter och de skyltas upp tydligt och placeras så att alla kan se dem. De stora matindustriföretagen kommer med nya grejer, butikernas egna varumärken satsar hårt och till och med charkföretag som annars jobbar med korv och skinka kommer nu med vegetariska eller veganska alternativ som ligger intill de vanliga skinkpaketen i hyllan. Men vi börjar med det varma medan det fortfarande har lite värme i sig. Och allra längst ut här i stekpannan så har vi en färs. Och det här är en ovo-vegetarisk, så det är alltså ägg i den. Och den består av mestadels vatten och vegetabiliskt protein. Det är soja och vetegluten och sen så solrosolja och en massa annat. Och den har vi stekt på lite grann där. Varsågoda och smaka. Nu har jag inte kryddat på det här alls, jag har bara stekt på det. Lite olivolja.
Ja, man har lyckats bra med konsistensen. Likt köttfärs, ganska gott.
Det blir lite stekyta på det.
Mm. Det här är ju en färs som jag faktiskt har köpt ibland och gjort bolognese men också typ burgare och sånt på. Den är ju betydligt godare när den kryddas. För nu smakar det inte särskilt mycket alls. Men det som jag tycker om med den är ju konsistensen och att den håller formen. Och
den håller verkligen formen för den är väldigt fast. Och till skillnad på en vanlig köttfärs när du får ner den i en panna så löser ju fettet upp sig och den liksom fördelar ut sig i små bitar. Men det gör inte den här utan den behåller sin fasthet så att man får behandla den på lite annat sätt.
Jag är väldigt imponerad över konsistensen. Det är nästan lite läskigt men jag tänker att det är det man vill åt. Att det verkligen ska ha samma konsistens som kött så att man kan göra samma rätter med det. Jag tycker att det smakar väldigt mycket soja och jag äter nog ganska mycket soja. Och man kan verkligen få nog av det. Och jag tänker om man är vegetarian också så blir det mycket soja.
Här har vi någon slags spett, ett sojaspett. Det här är väl en ganska traditionell produkt. Alltså de har funnits ganska länge de här. Och ser väl ut som en, skulle kunna vara kyckling eller någonting.
Det är väldigt mycket ingefära eller någonting, va?
Mm. Produkten i sig smakar nog inte så mycket, tror jag.
Nej, det är ganska god konsistens. Lite läskig också, men god på något sätt.
Den här fanns när jag var vegetarian. Och jag hade lite svårt för den redan då. Vi brukade säga att den smakar kanelbulle. Vilket jag fortfarande tycker att den gör lite grann. Den är ganska söt. Nu är den kryddad så att den smakar det också. Inte jättelyckad kryddning. Jag har lite svårt för de här spetten.
Jag vet inte om man har försökt efterlikna det. Eller om det blir så när man gör de här produkterna. Att det blir ganska likt kyckling. Som ju... Den mesta kyckling som vi har ätit smakar nästan ingenting, utan det är kryddningen som fixar till det. De här som ser ut som kebab, det är faktiskt en vegan kebab och gjord på seitan. Och seitan är ju då vetegluten.
Ja, men jag tycker det är ganska gott. Kebabkryddningen funkar ju på sånt, alltså man, det är en bra sätt att smaksätta någonting som inte smakar någonting. Ja, sen tycker jag också det är trevligt med seitan eftersom det är vetegluten, så att det inte bara blir soja eller sånt.
Och seitan hör ju till de produkterna som har funnits länge då. Det här är inte påhittat nu, utan det har en gammal lång tradition i Asien. Och jag tycker personligen att oftast de produkterna har på något sätt bevisat sig genom tiderna att de har någonting, ungefär som tempe, att det finns en lite karaktär på dem.
Jag är också förtjust i seitan.
Det kan man absolut göra kebab av som är god, men det har väl att göra med att kebabkött också är lite konstigt. Alltså i konsistensen och sådär, så att det blir väldigt bra och gott.
Ja, men det påminner ju verkligen väldigt mycket om dåligt kebabkött. Alltså det är nästan identiskt med dåligt kebabkött. Och det är ju gott också. Sen kan man göra väldigt gott kebabkött när det är the real deal.
Här har vi då lite pulled variant. Det är ju inte pulled pork då. Ja, det är en sojavariant också. Men smaksatt lite grann som någon slags barbecue-variant. Det här är ganska likt pulled pork.
Väldigt lik konsistens. Men den här söta sojasmaken igen. Men den har funkat om man hettar upp den mer.
Lite mer chili-sting typ.
Ja, men för att möta, ja, och pulled pork brukar också vara rätt liksom kraftigt smaksatt.
Mm, jo, det var 3 av 5.
Har du hittills smakat någonting så du skulle kunna tänka att ja, men det där skulle jag kunna köra istället för the real thing?
Nej, men man, de där vegofärsen där, alltså om den funkar bra att blanda med kanske lite bönor och grejer och göra biffar, den skulle jag kunna tänka mig att testa och använda.
Sen har vi en pulled produkt till här. Pulled oats, havre helt enkelt. Det är vatten och havre, havrekli, fullkornshavre och havreprotein. Ärtprotein också, bondbönsprotein och så fett.
Jag har hört att den här ska vara god, men jag har aldrig smakat den.
Förväntningarna är skyhöga.
Ja,
det ser ut som müsli tycker jag.
Stekt gröt, kan det vara det?
Lite bönaktig smak.
Här var ytterligare en produkt som verkligen behöver kryddning. Smakar havre. Jag tyckte nog bättre om den andra, den som var på soja faktiskt. Alltså i konsistensen.
Jag har väldigt svårt för det här. Jag tror också att det är svårt för den här produkten att slå igenom. Det här smakar som vegetariska alternativ för 15 år sedan. Lite mer.
Det verkar som att det blir lågt poängtal här.
Ja, det blir en etta.
Kan nog bara säga att jag tycker det smakar lite som müsli som är kryddat för att smaka kött.
Här har vi ett annat protein då. Det är mjölkprotein som är några små bitar. Det ser ut som det skulle kunna vara kycklingbitar eller någonting i en wok.
Mm. Ja, det var jättegott.
Många kyckling, väldigt mycket.
Nästan lite gnocchi också.
Det här är ju så att säga nästan en ostprodukt då.
Ja, just det. Ja, men det ser ju aptitligt ut också.
Den beter sig väldigt trevligt i pannan. Alltså det är lätt att få en vacker färg på den.
Mm. Och den är saftig på ett annat sätt än de andra produkterna har varit. Alltså... Som vi stod och pratade om innan när du stekte, att många vegetariska produkter behöver väldigt mycket fett när man steker. Men det känns som att den här, den har saftigheten lite ändå.
Så tänker jag mycket när jag lagar vegetarisk mat, att eftersom man inte har det animaliska fettet inblandat så har man ett ganska stort utrymme att använda annat fett. Och fett är ju smakbärare. Det ökar lite grann möjligheterna med matlagningen. För att man kan använda mycket smaksatt fett eller ja, olika oljor och goda saker utan att det blir flottigt som det hade blivit om man hade haft fettkött eller fettfisk med i maten.
Det är min erfarenhet av vegetarianer i familjen och börja laga den här maten. Att mata på med fett. Gör du en köttfärssås och inte har köttfärs utan vi jobbar med linser eller någonting annat. Det behöver inte vara såna här produkter, man kan ju köpa... olika linser. Men man får mata på ganska mycket fett för att det ska börja likna en köttfärssås. Alltså att man, jämför man med vanlig matlagning så tycker man nästan att det är oj. Men då får man tänka att det i köttet ligger rätt mycket.
Jag tror också där att man kan hamna i den känslan att nu åt jag vegetariskt och så blev jag inte mätt. Och då kan det också vara att dels så får man inte den här proteinkicken som folk börjar bli lite mer vana vid att inte få vid varje måltid. För det är en vana att man vill ha protein så mycket. Men också att man har för lite fett i, och då blir man inte mätt. Och så blir det lite, inte lika gott.
Här har vi tempeh, och det är någonting som du gillar.
Det är en favoritprodukt. Det är sånt jag kan få cravings av. Och jag äter ofta tempeh hellre än kött i många rätter.
Och det här är någon som är lite kryddad med, ja, det stod att det var italiensk kryddning. Det var faktiskt det enda jag kunde hitta. Det var ganska svårt att hitta tempeh. Det är ju en färsk produkt, kylprodukt, och har inte riktigt slagit igenom stort i de vanliga butikerna nu. Men varsågoda. Vad säger du nu, Emma, då?
Jag tycker det är väldigt gott med tempeh. Men den kräver lite tillagning. Man behöver ofta kanske antingen koka den först eller marinera den först för att den ska få smak inuti sig och också tillagas på ett bättre sätt. Så för mig så smakar den här lite undertillagad tempeh, vilket också ger den här lilla bönsmaken efteråt.
Det här har du ju faktiskt gjort på soja. Tycker du att du känner sojasmak?
Ja, men det här tycker jag är en ganska trevlig sojasmak. Det här är också hela bönor som är fermenterade. Så man har inte bara sojan, man har också den här fermenteringssmaken. Och där kan man, det kan vara olika beroende på vilken bakteriekultur man fermenterar i. Det finns jättegoda och så finns de som inte är så goda. Det är också mindre soja i det här. Det är mindre protein än i en, som den här vegofärsen, där de har förädlat och fått mer och mer och mer protein och tagit bort de andra delarna i bönan. Här är det liksom lite, inte lika koncentrerat, som jag tror är den smaken som jag har lite svårt för. Och så får man också hela bönan med allt nyttigt den innehåller när man äter tempeh.
Men just att det är fermenterat gör att man får ju en större palett med smaker.
Ja, verkligen. Verkligen.
Jo, det var gott. Nu var den här färdigkryddad då. Men det vore kul, och då skulle jag nog inte köpa färdigkryddad kanske.
Den är väldigt god att fritera också. För då får den också den här krispet. Men liksom...
För det blir fin yta också även om man steker. Alltså den är väldigt tacksam att få en yta på.
Den är ganska lätthanterad. Men det kan vara bra att så här ändå inte hantera den precis som man skulle hantera kyckling eller något. Utan... Sen tycker jag att den inte funkar så bra med europeisk kryddning. Utan funkar bättre med sydostasiatiskt eller... kinesiskt eller sådär.
Ursprungligen kommer det från Indonesien, och idag görs det tempeh i Sverige, och det görs på gula ärtor och på grå ärtor. Alltså det kan göras på massa olika saker. Spannmål också kan man göra på. Du lyssnar på Meny, och vi testar vegetariska och veganska produkter idag. Till exempel olika biffar och produkter som vill ersätta kött. Den här långa grejen är en veganbiff. Det är gjort på seitan. Alltså återigen då det här veteproteinet.
En väldigt skum kryddning. Nästan som att man har panerat den i kryddor.
Och lite fröer för att man ska få lite crunch också.
Ja, inte min favorit.
Det är som att man inte riktigt är stolt över produktens smak, utan här drar vi på.
Nej, men det smakar ju lite som de där spetten, tycker jag. Lite sliskigt på något sätt.
Den här lilla då, en grön ärtbiff.
Ja, det smakar gröna ärtor och stärkelse. Potatismjöl kanske.
Smakar väl ganska mycket, alltså i konsistensen ganska mycket som en vegetarisk biff. Att det här lite mjöl, alltså...
Lite old school vegetarisk biff. Man vet att det är en vegetarisk biff.
Ja, det gör man. Och sen det var väl helt okej. Okay. Det var gott med ärtor.
Jag tycker den är alldeles för mjölig. Jag brukar göra egna ärtbiffar, och då brukar jag liksom ha lite typ fetaost och lite... Alltså, lite tuggmotstånd i också. Den här har ju fin stekyta visserligen, men sen är det ju bara mjöligt inuti.
Alla de här bönbiff och ärtbiff och hela det konceptet har ju kommit som ett vegetariskt alternativ. Jag har ätit det så mycket och har börjat gilla det som idé. Om jag äter på diverse kända hamburgarkedjor så kan jag vara sugen på deras vegetariska, för att jag är sugen på den här mjöliga lite ärtbitar och lite majsbitar. Om man tar det för en egen sorts mat, så tycker jag det är ganska trevligt, och då är det här ett halvfabrikatsvariant om man har bråttom.
Liksom. Är det här en produkt som görs liksom mera hantverksmässigt på vegetariska krogar eller krogar som har vegetariska rätter?
Jag tror inte att bönbiffen har en så stark ställning idag. Jag tror att det är mer hemmamat.
Utan det man försöker the holy grail, det är ju liksom att hitta någonting som är som en hamburgare.
Det som är snackisen nu, ja. Men det har man väl gjort. Jag har inte fått möjlighet att smaka på den här vegetariska biffen som blöder. Men det verkar väldigt spännande. Det som är väldigt roligt med det är också det stora intresset. För om någon hade sagt det för 10 år sedan, så hade då hade det varit en obskyr sak för någon som är vegetarian men älskar kött. Och ingen hade förstått grejen. Men nu är det ju stort intresse för det här. Det tycker jag är väldigt kul.
Men här har vi en som ser ut som en hamburgare, och det är då en fröburgare. Valmofrön, pumpakärnor, och det är också lite ägg i den. Är det inte lite müsli över det här också?
Jag tycker det smakar som glutenfritt bröd.
Lite så.
Fast det är ju lite gott med den här nötsmaken.
Det finns ett gammalt klassiskt vegetariskt recept som är en nötlimpa.
Som köttfärslimpa typ då, eller?
Ja, som är jättegott. Man kan verkligen få till en sån här produkt, men den här smakar lite för brödigt.
Tyckte det lät gott för öbiff. Jag såg fram emot den, men det var, jag tyckte inte alls om den alltså. Ja, men som gummi, fröknäcke med gummi.
Det här är ju också produkter som är framtagna för att det inte ska kosta så mycket. Alltså det är vardagsmat, och då använder man antagligen fröer mer än nötter, billigare. Jag tror att det är svårt att gå hela vägen på en nötlimpa eller nötbiff och kunna hålla ett bra pris på det för de här företagen.
Annars är det intressant för att den här vågen av veganska produkter är det ju oftast. Alltså det här vegetariskt och veganskt, jag tror att mycket drar mot veganskt. För att ska man tillverka en produkt kan man lika gärna göra den vegansk, så behöver man inte göra en vegetarisk och en vegansk för de två marknaderna. Det de gör är ju rätt mycket det som matindustrin gör med vanliga produkter också. Att man tar bort det som är dyrt och ersätter det med någonting annat. Konsistensgivare och sånt där. Har man inte råd att ha så mycket kött, så får man spä ut det lite grann. Och så. Inom industrin, om man ska vara lite raljant och stygg kanske, så är de ju ganska duktiga på det här. Att ersätta det dyra animaliska med annat.
Och det är väl också där som vegetariska produkter har sin framtid lite grann. Eftersom om vi inte liksom slutar äta kött helt, som kanske inte är i den närmaste framtiden, så kan man ju i alla fall äta saker som är snabbmat utan kött. Där man ändå har tillsatt jättemycket saker och där ändå köttet inte smakar så mycket.
Där det ändå inte är en gourmetupplevelse.
Nej, men precis.
Kocken och krögaren Emma Kohlback, som tillsammans med hemmamatlagaren Pontus Eriksson hjälper oss att provsmaka veganska och vegetariska produkter, som ju blir allt vanligare i butikerna. Och här har vi nu en liten charktallrik. En salamibit kanske. Det ser ut som en låtsas salami som man leker med. Det är som en salami med insprängt fett, fast det kanske inte är fett.
Det luktar salami.
Den här är då gjord av äggvita, rapsolja, vatten, mjölkprotein, ärtprotein. Och sen är det smakgrejer. Säger du, Pontus?
Ja, det är någon slags besvikelse inbyggd här. För det börjar bra, smakar som att det ska... Nu har jag satt en bit salami i munnen, men sen så dör det liksom bara. Smakar som en salami i näsan, men inte i munnen.
Men den är ju så där flötig som salami väl är, tänker jag.
Ja, eller en sämre korv kanske,
ja,
tycker jag det smakar.
Precis, det är ju liksom, går kanske inte att jämföra med sån här fin salami. Alltså jag kan tänka mig att den är helt okej om man absolut inte vill äta salami, men längtar efter någonting som påminner lite om det.
Om dålig salami är en processad produkt från början, så blir det här liksom bara det som är dåligt i en dålig salami. Men om cravingen sätter in, om man är hardcore vegetarian, så kan jag förstå det.
Och samtidigt är ju då salami, lufttorkad skinka och så, det är ju väldigt avancerade produkter som är extremt dyra att tillverka, för de ska torkas och lagras länge, det är fermentering och så, att det är ju som, det är umami-bomber. Så det är ju en ganska tuff match att ge sig in i när man inte har fermenterat, om man säger så.
Ja, verkligen. Jag tror att det finns liksom pålägg är ju ändå en ganska lätt match. För macka är gott från början. Jag tror att det finns bättre sätt att få till bra vegetariska pålägg till sin macka än den här.
Vi ska inte lämna charkuteriet här ännu, utan vi måste ju kolla den här skinkan.
Jag är väldigt nervös för den här, för att jag tycker att den luktar jättekonstigt.
Den är väldigt blek, som en väldigt, väldigt blek kokt skinka.
Men jag tycker den var bättre än salamin. För att liksom riktigt, riktigt tråkig sån skinka man fick i skolbespisningen när man var liten. Ungefär så smakar det. Och det är ändå riktig skinka.
Mm. För mig är det här... Det är så här jag minns konsistensen av kalvkorv från när jag var liten. Smakar bättre än den luktar, men det kanske är för att den smakar mindre än den luktar. Och jag försöker verkligen komma på... Jag tror att det är någon slags blandning av typ ättika, morot och unket den luktar.
Den största ingrediensen är vatten och sen är det rapsolja och äggvita. Förtjockningsmedel, 3 stycken. Och sen smakämnen. Så att det är rätt mycket soppa på en spik.
Jag vet inte ens vad jag ska säga riktigt. Den är lite annorlunda än de andra produkterna. Det kanske har att göra med att det är en charktillverkare som har gjort den. Vi har ju ganska mycket som försöker vara lite nyttigt och kvalitetsförpackningar. Det här är inte så. Utan det känns som att de har försökt göra den billigaste storpacket skinka. Och så ska det smaka precis så, bete sig precis så.
Sen har vi lite rökt fisk då. Som också ser ut som skivor, vore det skinka eller någonting.
Det här ser väldigt läskigt ut. Det stinker ju liquid smoke när man närmar sig det.
Det är egentligen samma ingredienser som i den här andra tillverkarens skinka, eller hur vi ska kalla det. För det är vatten och det är rapsolja, det är sojaprotein och förtjockningsmedel. Och sen kommer smakerna då. Det smakar rökt.
Det här var nog den första saken som jag tyckte var direkt oaptitligt faktiskt. Den har en ganska blöt konsistens och röksmaken attackerar den. Och sen så blir det nästan mer obehagligt att man ska tänka att det är fisk, fast de presenterar det som en kalvkorv i formen, en blöt kalvkorv.
Finns det någonting fisk i det, tycker du?
Nej, verkligen inte. Det hade nog varit bättre om de hade kallat det något annat och dratt ner lite grann på rökaromen här.
Jag tänker, ja, rökaromen är alldeles för mycket, men jag tänker lite på så här dåligt kallrökt lax. Den har inte samma konsistens som de här som skulle vara skinkor och så, utan den är lite mer den här sönderfallande fiskproteinet liksom. Mm. Men det är ju, nej, jag tycker ju inte att det här var gott.
Jag tycker ändå att det är någonting med det som smakar fisk. Tänk att man skulle göra en macka med så här lite massa sallad och grejer i. Då ska ju kanske det här smaka lite för mycket och lite för... Kanske kan bli okej.
För det är ju genomgående när vi provsmakar här. Nu provsmakar vi bara de här produkterna och inte det sammanhang där de ska serveras. Så det är ju lite orättvist. Det blir ju väldigt, väldigt koncentrerat. Vad säger som lite vegenäs då? Här har vi en majonnäs som ser ut som en amerikansk majonnäs. Vit och fin.
Ja, jag trodde nog att det inte skulle vara någon skillnad. Men den är ju väldigt liksom annorlunda i konsistensen. Måste man ha ägg alltså?
Man måste ju verkligen inte ha ägg för att göra majonnäs. Den här var lite... Jag försöker kolla fetthalten här. Ja, 67%. Det är ju mycket mindre än en vanlig majonnäs. Och det påverkar konsistensen. Jag gör mycket majonnäs utan att ha ägg. Och tycker att det blir väldigt bra. Man kan använda lite sojamjölk. Man kan använda lite kikärtsspad för att få fettet att binda. Och så länge man gör en balanserad, försöker ha ungefär samma fetthalt som vanlig majonnäs, har i bra mängd salt och vinäger, så blir det väldigt, väldigt likt. Det som är svårt att göra är en äggig majonnäs naturligtvis, där man har mycket ägg. Men de amerikanska varianterna som egentligen är ganska vita och inte smakar så mycket av ägg är liksom inga problem att göra veganska. Jag har ätit bättre varianter färdiggjord majonnäs än det här. Jag tror att det kan ha mycket med fetthalten att göra, för att man ändå vill ha en rikare konsistens.
Jag har också testat bättre alternativ än just den här.
Majonnäs, inga problem att göra veganskt. Men ostar, hur är det med det? Framför oss står en osttallrik. Och här har vi då den färdigskivade, typ lägga på hamburgare osten kan tänka då, eller någon slags vardagsost. Ska vi börja med den då, kanske mildast. Detta är gjort på vatten, kokosolja, modifierad potatis och majsstärkelse.
Tycker den smakar ost?
Mm, den smakar som en sån ost som inte smakar så mycket.
Ja, exakt. Perfekt för hamburgaren.
Ja, jag håller med. Jag äter ju vanlig ost oftast, så just de här produkterna har jag inte testat så mycket. Men en herrgård som inte är så lagrad kanske.
Ja, det var likt den där skinkan i att det var också liksom skolbespisning 1992.
Första tuggan var ost. När man äter lite mer av den så det smakar ganska mycket smörarom.
Då har vi en lite mer smak här kan jag tänka. Så här har vi en cheddarost eller cheddarsmak.
Det smakar som något annat men jag kan inte komma på vad det är.
De har fått till en lite torrare konsistensen. Jag tar nog faktiskt hellre den som inte smakar så mycket.
Alltså cheddar är ju väldigt, väldigt gott. Det är svårt att få till det. Det är lättare att göra de här lite plastigare ostarna.
Den har en liten eftersmak som en lite lagrad ost ändå, känner jag.
Jag är jättesvårt för den här konsistensen. Jag tycker att den är direkt obehaglig. Jag vet liksom inte riktigt vad det är jag har i munnen. Det känns som att det är segt men faller sönder så fort jag tuggar på det.
Men vi tar en väldigt mild ost, tror jag då, eftersom det ska försöka efterlikna en mozzarella. Har vi här, gjord med någon slags risbas.
Det luktar mozzarella.
Ja, det smakar ju inte mozzarella. Det är alltså ris och vatten och det är rätt så mycket såna här konsistensgivare. Agar, agar, gummi, arabicum, santangummi och karob, mjöl.
De får i alla i samma produkt.
Nästan allt som finns, ja.
Väldigt speciell smak och konsistens. Ingen igenkänning med mozzarella.
Faktiskt, jag hoppas att den är till för att smälta och att när den smälter liksom på en pizza kanske kan ha lite samma egenskaper som en vanlig mozzarella. För att som den är nu så var den också obehaglig.
De skriver på den att den smälter bra.
Där skulle man ge någon och säga gissa vad du äter.
Gissa om det här går att äta kan man
fråga. Ja, det kunde man också fråga.
Eller om det är någon slags tätningsmaterial.
Ja.
Här har vi lite någonting som efterliknar parmesan då.
Det är ganska likt parmesan i konsistensen om man skär en tunn skiva av det. Lukten är stark och kanske inte så angenämt stark. Det finns en igenkänning men det drar åt kemiskt nästan. Men lite obehaglig doft, bättre konsistens.
Hade man frågat någon om det här gick att äta så hade de sagt nej, tror jag. Känns som lite gammal plast eller någonting.
Ja, en sista ost då på ostbrickan och då är det en ädelostsmak.
Man blir lite rädd som finalen i den här ostbrickan. För jag tror ändå att det här är det svåraste att liksom...
Oj.
Nej, det var ju fruktansvärt. Smakar ungefär som det luktar om man ska använda sånt här klister man måste ha två tuber med.
Det finns ju folk som gillar den doften. Ah, nej, det här var jättekonstigt faktiskt. Det känns lite som en onödig produkt.
Och framförallt när man inte lyckas.
Om man ska, som vi måste göra, äta mer vegetariskt i framtiden. Jag ser det här lite som en övergångsfas. Det som är väldigt trevligt med ädelost är ju fermenteringen. Och det finns mycket saker man kan fermentera som är vegetariskt och som redan har fermenterats länge. Och
som får sådana kvaliteter.
Precis, och som man kan använda i matlagningen för att kunna ha ett brett smakspektra utan att använda så mycket animaliska saker. Det här kommer inte bli långlivat.
Ja, men jag tycker ändå det är lite häftigt. Om man nu tänker på den här första osten där så var den ändå lite lik ost. Att man ändå kan åstadkomma ganska mycket genom att bara hitta på helt nya grejer. Men att man då begränsar sig till att det ska vara ost. Kan man titta på någonting annat bara? Något nytt, ett nytt smörgåspålägg.
Vad kan vi säga då om den här första som smakade mest ost som en helt olagrad ost, mild, som vilket barn som helst kan äta den. Den försöker ju inte återskapa någonting som är ett resultat av att det har lagrats och fermenterats och som är en väldigt komplicerad process och skapar helt fantastiska smaker. Samma sak hade ju hänt om man tar en olagrad ost och låtsas att den är en ädelost. Till mjölkråvaran tillsätter man smakämnen, inte, man låter den inte fermentera, man låter den inte bakterierna jobba utan man ska tillverka det i en fabrik. Det skulle smaka precis lika illa.
Ja, den här genvägen fungerade inte.
Provsmakare var hemmamatlagaren Pontus Eriksson, kocken och krögaren Emma Kålback, Menys reporter Maria Hansson-Trends och jag själv Thomas Tengby. Och Pontus, han gillade köttersättningen gjord på mjölkprotein. Emma gillade fermenterad tempe. Maria, som är vegetarian, hon hittar fler saker som hon kan tänka sig. Och själv så tycker jag också om mjölkproteinet, tempen och pulled soja. Och allihop var tveksamma till smörgåspåläggen förutom den enklaste osten. Det finns ingen generell slutsats som kan dras om dessa produkter. Det finns riktigt goda och det finns riktigt oaptitliga veganska och vegetariska produkter. Att något inte smakar bra betyder inte att det inte finns goda alternativ. Det är bara att testa. Och förhoppningsvis kommer de goda leva vidare och de mindre bra försvinna. Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio. Och det var ett poddradioprogram från P1 Sveriges Radio. Och alla P1s program finns i appen Sveriges Radio Play.